Solen har precis gått ner och så börjar man tända den liksom, den tänds långsamt och sen så flammar den ju upp och så blir det ju farligt varmt va? Så man måste ju ha säkerhetsavstånd och det är ofta barn här och man får liksom verkligen se till att föräldrarna håller koll på det. Och är det då kyligt och varmt och blåsigt, då är det ju jätteskönt och då tinar man snabbt upp. Och så brinner den där och den kastar ju enorma kaskader av gnistor upp i himlen va.
Älskar du Huddinge?
Åh, Huddinge! Jag har vuxit upp här.
Älskar du Huddinge?
Ja, det är bra. Det är en bra kommun.
Jag gillar att bo här.
Ja, du, Huddinge är underbart. Det är perfekt område jag bor. Älskar du Huddinge? Älskar du Huddinge?
Älskade Huddinge är en podd från Huddinge kommun om personerna, de speciella historierna och platserna som finns här. Har du någon gång tänkt på Huddinges kommunvapen? Alltså den här elden. I det här avsnittet berättar vi den ganska spännande och bitvis blodiga historien om elden, vårdkasen på Korpberget, som har direkta kopplingar till vikingarna. Någon som brinner för elden på berget är författaren Björn Öjer, som flyttade till Vårby 1973.
Alla vi som hade flyttat till det här miljonprogrammet, Vårby gård, vi var ju liksom inte utomjordingar, men vi kom ju inte härifrån, utan alla var vi ju invandrare kan man säga. Men det gällde att hitta någon slags identitet i området och det var då mitt historiska intresse väcktes och hittade då bland annat den fantastiska historien om en statarpojke som hette Otto Ludvig Jonsson som hade bodde med sin mamma som inhyses på det stora Vårbygodset. Och han hade varit ute då för att plocka ris som skulle ha någonting att elda med så att säga i sin utkylda kåk då. Och då lyckades han hitta silverföremål som stack upp ur jorden in till en stor sten nära Mälaren. Och detta visade sig när man började gräva ut det och kronolänsman tillkallades. Så visade det sig vara en silverskatt från vikingatiden. Nedlagd där någon gång på 900-talet. För skatten innehöll alltså arabiska silvermynt som var stämplade på 900-talet. Och i övrigt var det smycken för både en man och en kvinna. Alltså det stora vikingaparet då så att säga här på området. Och då fick den här pojken då, han fick en hittelön på 250 riksdaler som på den tiden var i stort sett en årslön för en statare. Men det finns ingenting som tyder på när jag började forska om honom att han någonsin fick de här pengarna i sin hand eller hans mamma. För det kunde ju ha förändrat lite deras materiella liv, sociala status. Men det här väckte ju mitt intresse va, jaha, vikinga. Och så har vi det stora vikinga till det här gravfältet då nedanför kyrkan. Och det har hänt grejer då. Här grävde man ner en skatt som sen inte blev uppgrävd igen förrän 900 år senare, 1871 då. Och då började jag liksom forska mer och mer i det här områdets historia. Och finner ju då en, precis som det är med massa platser naturligtvis kring Mälaren och runt om i landet. Va? De har plötsligt blivit en förort med mer eller mindre dåligt rykte. Men de har ju alla en otrolig historia. Det börjar jag gräva i. Och då kommer vi till det med vårdkasen. Vi sitter ju nu på Korpberget med utsikt över Vårbyfjärden och nästan bort mot Birkahållet. Och Vårby hade då en av fyra stora vårdkasar. Någon gång från folkvandringstid eller vikingatid, man vet inte exakt när man började med det här, men de är beskrivna i en källa. Och då ska den första kasen ha stått på Brunkebergsåsen. Och det var ju då innan Stockholm fanns överhuvudtaget. Men det var ju där man kom in från Östersjön med både handelsfartyg och mer fientliga skepp. Och den andra kasen stod på Kungshatt. Och så hade vi Vårbykasen. Och den fjärde den stod borta vid Bäckholmsundet, alltså mellan Botkyrka och Ekerölandet. Och därifrån kunde man sända signalen till Birka, för det var ju den gamla vikingastaden där som skulle skyddas då för inkräktare. Och liksom hela Vårby är uppkallad efter den här, alltså Vårby heter Vardby på fornordiska. Det betyder byn vid vakten. Och Huddinge har ju då sedan 1947 som sitt heraldiska vapen, så har man ju en vårdkase. Och då kan man ju, så har jag ju liksom funderat på, fungerar det här med vårdkasarna? Finns det några exempel då på att den här kasen faktiskt har betytt någonting? Och då är det ju här med silverskatten intressant, för att då uppenbarligen så blev ju Vikingabyn här varnad av sin kase, måste man ju tänka sig. Så de grävde ner det dyrbara som de hade, och tanken var ju att de skulle återvända och gräva upp skatten förstås. Men det skedde ju inte, så de måste ju ha blivit nedkämpade, kanske bortförda som trälar eller dräpta helt enkelt. Då 1998 då hade de en kultursekreterare som hette Irene Akras. Hon föreslog ett samarbete mellan föreningen och Huddinge kommun, nämligen att resa en vårdkase på Korpberget. Och det var jättelyckat. Och då tänkte man ju, ja, det där gör man ett år och sen är ju det gjort. Men så blev det inte, utan det visade sig att folk kom tillbaka och vi fortsatte år efter år efter år. Alltså upplevelsen när man då tänder den där kasen är ju helt magisk. Därför att först har man den här magnifika utsikten och så tänder vi den då ungefär 20:06. Och då har det hunnit skymma, solen har precis gått ner och så börjar man tända den liksom, den tänds långsamt och sen så flammar den ju upp och så blir det ju farligt varmt. Alltså man måste ju ha säkerhetsavstånd och det är ju ofta barn här och man får liksom verkligen se till att föräldrarna håller koll på det. Och är det då kyligt och varmt och blåsigt, då är det ju jätteskönt, då tinar man snabbt upp. Och så brinner den där och den kastar ju enorma kaskader av gnistor upp i himlen, va. Så det är verkligen underbart. Och sen har vi ofta då musiker här. Det var, jag tror nästan alla slags musikinstrument som finns. Trumpeter, trummor, harmonika och skalmeja och sådana här som skotska musiker brukar använda. Vad heter de här blåsbälgarna, du vet då. Och då spelar de, va, samtidigt som mörkret sänker sig ännu mera och den här elden flammar. Vi har en skreva där vi ställer den i. Den ska ju inte skada berget, utan sen ska den rasa ihop bara just i den där gropen. Och sen ska den själv slockna. Vi får inte hälla vatten eller någonting på den. Utan vi måste vara kvar här länge som eldvakter. Tills det inte är någon fara för skogen. Sen kasarna i sig är ju intressanta. De skulle ju minst vara 4 manslängder på höjden. Och ofta var de upp till 10-12 meter, så det var ju stora. De var ofta byggda i 2 våningar. Där den nedre våningen, det var en trekantig öppning, kunde man ha som vaktstuga. Det kunde man ta skydd mot snöstormar och regn. Och den övre, där hade man det brännbara virket så att säga. Så som skulle skicka den här strålen upp. Och så hade man ju en skinnfäll för öppningen. Och med den kunde man ju reglera syretillförseln för att få det att brinna mer eller mindre. Var det så att anfallet eller det man ville varna för skedde mitt på dagen i sånt här strålande ljus, då kanske eld inte syns så bra. Så då använde man rökpuffar istället, som Nordamerikas indianer. Och då eldade man surt med granris och mossa och använde den här skinnfällen för att liksom få puffarna att stiga. Annars var det ju på nätterna och i mulet väder, och så var det ju elden man signalerade med. Så att det är ju ett signal, ett varningssystem som man kan tänka på i dessa tider med våra mobiltelefoner, va. Så vi sköter allting och varnar igenom blixtsnabbt. Man tror ju att det tog en timme bara att varna Birka från Brunkebergshåsen. Och det är ju snabbt om man skulle tänka sig att en båt skulle ha tillryggalagt den sträckan eller en ryttare. Det är fascinerande. En vinternatt så gick jag upp här själv med mitt tält, reste det i snön här med utsikten för att uppleva liksom nästan en forntida natt. Och på den tiden var det nästan ingen bebyggelse på Ekerösidan. Nu på nätterna glimmar det ljus nästan överallt här från Slagstahamnen och så. Men då var det nästan som urtiden, va? Mörk skog bara. Och natten föll helt magiskt. Då satt jag och grillade lite korv där innan man skulle knyta sig på en liten eld jag hade ju framför tältet. Och då kommer det upp en man som bor här i området, förstår jag, med sin hund. Och så fick han se mig där och kom han fram. Och så frågade han, har kärringen slängt ut dig? Han är svårt att fatta att man annars tar med sig tält upp här då, mitt i vintern.
Podden Älskade Huddinge görs av Huddinge kommun.